Är det inte en stor sak att vi har Bibeln? Vi firar ju 500 års jubileum av reformationen det här året. Och en av de viktiga sakerna som hände då, förutom att den här munken Martin Luther, han började tala om rättfärdiggörelsen genom tron. Det var en viktig sak att man betonar det här att man inte blir frälst genom gärningar. Och en annan sak som var väldigt bra som följde av reformationen, det var det här med att man fick Bibeln på sitt eget språk. Förr hade man läst den på latin och det var kyrkan som liksom hade monopol på att tolka den och sådär. Men idag så kan vi läsa Bibeln. Och det tycker jag är fantastiskt. Och när du läser Bibeln så händer det någonting bra. Eller hur? Och det är det jag ska tala om. Alltså, man kan studera Bibeln på många sätt. Och på senare tid så har jag börjat läsa teologi. Och där studerar man Bibeln på det sättet att man försöker ta reda på hur har de här texterna kommit till oss. Och har de berättats vidare på ett visst sätt? Och vad är det för genre? Och man kan studera hela den här mänskliga delen av Bibeln. För den är ju skriven av människor. Och det är människor som har varit redskapet. Men samtidigt så innehåller den ju någonting annat. Det är inte bara det här mänskliga. Utan det är liksom det som Gud har blåst in i Bibeln. Och det är det jag tänker tala om lite idag. För att det finns någonting väldigt spännande som händer när man börjar läsa Bibeln. Det är inte bara en bok som vilken annan bok som helst, utan den har ett eget liv på något vis. Och jag ska börja från ett bibelord som finns i Hebreerbrevet 1:1. Där säger författaren att i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu, i den sista tiden, har han talat till oss genom sin son. Gud har talat genom profeterna och han har talat genom Jesus. Och allt det här, det sätt som vi kan tillgodogöra oss det här som Gud har sagt, det är genom skriften. Människor har samlat de här skrifterna från olika tider. Tänk, det är egentligen en väldigt fantastisk process, därför att det här, det som vi har i vår bibel idag, det är sånt som de som har trott på Gud har ansett så viktigt att jag måste föra det vidare till nästa generation. Och jag måste skriva ner det så att det ska kommas ihåg. Och så från början fanns det inte så många skrifter förstås, därför att tiden gick. Men alla skrifter som har lagts till, så att säga, de har lagts till därför att det är tillräckligt många som har upplevt att Gud talar genom den här skriften. Här finns någonting av Gud. Den här är inspirerad. Den här duger till att undervisa. Den här ger oss någonting i vår tro. Och så ser man ju att det finns en röd tråd genom alltihopa. Från skapelsen till uppenbarelsebokens skildring av vad som komma skall, som vi inte alltid förstår riktigt. Men det finns en röd tråd det här genom hela Bibeln. Det som Gud har sagt finns alltså i de här skrifterna. Och därför så säger vi väldigt ofta att Bibeln är Guds ord. I vår församling, när jag säger Guds ord, så tänker alla på Bibeln. Därför att den innehåller Guds ord och det är Gud som har inspirerat den. Även om den har skrivits ner av människor. Kanske först berättats vidare från generation till generation och sen har någon skrivit ner det. Det är Guds ord. Och Guds ord, det är inte vilket ord som helst. Därför att om vi ser i Hebreerbrevet 11:3 så står det att genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Alltså Guds ord, det är inte bara vad han säger och befaller, utan det skapar någonting när det går fram. Det är kraftigt. När Gud säger, bli till, så blir det. Var det ljus, så blir det ljust. Och så vidare. Så det är inte vilket ord som helst. Och det har vi alltså i Bibeln. Det får vi ta del av genom Bibeln. Ett annat ord som jag tycker är intressant, det finns i Jesaja 55 och 10 till och med 11. Där står att liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Det är alltså Gud som säger det här genom profeten. Och det är för övrigt, jag är lite förärad över att jag har så kort tid. Jag skulle ha velat läst hela den här salmen, för den är helt fantastisk. Kom hit och drick, börjar den liksom. Och så berättar den om att hur Gud ska välsigna Israel, men också att han ska kalla på ett hedna folk som ni inte känner, så att de ska komma till er för min skull. Och så säger Gud alltså att mitt ord ska inte återvända eller vända tillbaka till mig förgäves, utan att ha verkat vad jag vill. Så när Gud sänder ut sitt ord, så är det nästan som han sänder en person på något vis. När man läser gång på gång så finns det där sättet att uttrycka sig i Bibeln. Och Johannes går så långt att han säger att det där ordet är Kristus. Han kopplar samman det med det. Men Guds ord ska inte komma tillbaka utan att ha utfört vad det har blivit utsänt till. Och det här sammanhanget är också en profetia om Messias. Den här ättlingen till David som skulle komma. Och som vi har förstått är Jesus. Och när han sänder ut sitt ord att verka, det kommer att utföra sitt arbete. Men vi inbjuds också att vara med tillsammans med ordet och verka. Har ni tänkt på när ni läser apostlagärningarna? När församlingen ökade så står det på, åtminstone på tre ställen. Och Guds ord hade framgång. Det är ett intressant sätt att uttrycka det, att Guds ord hade framgång. Alltså, jag tror att författaren Lukas tänkte förmodligen tillbaka på det här ordet där det står att ordet ska inte vända tillbaka fåfängt. Det for iväg och så hade det framgång bland människorna. Nu har ju då alltså Guds ord, det har kraft och det utför någonting. Men som det är ju, när Gud säger någonting så blir det sällan, får det sällan vara oemotsagt. Vi vet ju att redan i skapelsens början så var det någon som sa emot Guds ord. I första Moseboken 3 och 1 så står det: men ormen var listigare än alla markens djur som Herren hade gjort. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Hur många gånger har vi inte hört det där? Har Gud verkligen? Har han faktiskt sagt? Är det Gud? Finns Gud? Alltså allt vad Gud gör, så finns det någon som vill slå ner, sätta emot. Och i den här berättelsen när människan föll i synd, så ser vi att det fanns en valsituation när de fick välja mellan att tro på det som Gud hade sagt, att de inte skulle ta den där frukten, att det skulle föra med sig någonting förfärligt för dem. Eller så kunde de välja att göra på sitt eget sätt, eller lita till sin kunskap liksom, som var oberoende av Gud. Och ni vet ju hur det gick. Det är följderna av deras dåliga val som vi lever med på vår jord, när vi har allt elände som finns här. Och i dagens läge så kanske det inte är en sån där röst som ormen som säger: har Gud sagt? Men vi i vårt samhälle får väldigt ofta, det finns människor som på ett felaktigt sätt, anser jag, sätter vetenskapen mot vad som står i Bibeln. Alltså de menar att vetenskapen har visat att det där som står i Bibeln, det funkar inte, det finns inte. Men Jag vill bara beröra det här därför att jag tror att det där är också en lögn att vetenskapen skulle säga emot Bibeln. Därför att om det finns ett motsatsförhållande så kan det bero på två saker. Dels att vetenskapen inte ännu har kommit underfund med att det är sant det som står i Bibeln. Eller så kan det vara människor som läser Bibeln på ett sånt sätt att man inte förstår vad det verkligen står där. Och i vilket sammanhang det är och så vidare. Man tar bara sina verser och så har man inte sett att det faktiskt inte riktigt betyder det som det gör om man tar ut det bara så där en vers. Så att jag vill bara ta upp det här att när du läser Guds ord så kommer det alltid finnas de som säger att det inte stämmer. Och det kommer alltid finnas tankar i ditt huvud kanske. Saker du har lärt dig i skolan som säger att det här kan inte stämma. Men kom ihåg det. Att det är liksom, det där var med redan från början. Och man måste lite ta det för vad det är. Att det är inte Gud som säger så. Och det är inte någonting vi ska tro på. Därför att det finns en fiende som vill förstöra det som Gud har sänt ut sitt ord för att uträtta i våra liv. Och det här, det är ju inte heller bara bland de som inte tror som det uppstår problem när det gäller Guds ord. I Matteus evangeliet 15, vers 2-3 så finns den här berättelsen om Jesus och lärjungarna och de skriftlärda. Och de skriftlärda de sa så här: varför bryter dina lärjungar mot det äldste stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter. Han svarade dem: varför bryter ni själva mot Guds bud för era stadgars skull? Jag tror att det händer ganska ofta att vi läser Guds ord. Så tycker vi att någon vers, något sammanhang är obekvämt. Och då gör vi våra egna stadgar. Jo, det här är så här och det är så här. Till slut så gäller inte det där ordet som stod där. Förstås kan man ju kunna tänka sig att jo, man måste ju se att man faktiskt har förstått vad det egentligen menar och hur det ska tolkas. Men att ibland så får jag en känsla av att även när man har förstått vad det betyder så hittar man på en sån här sina egna stadgar som går runt. Eller så finns den här ännu frommare varianten. Man läser ett ord, en vers ur sitt sammanhang. Så plockar man ut det och så gör man en hel lära om den. Och så kan vi hamna precis var som helst. För att när man börjar studera det där, då, vart kommer den här läran ifrån? Jo, den sitter fast vid en enda vers som dessutom har plockats ut ur sitt sammanhang. Så när vi läser Bibeln behöver vi både läsa den i sitt sammanhang och inte omge den med extra regler och funderingar. Utan så långt det går, låt den förklara sig själv. Låt Bibeln förklara sig själv. Då kommer vi långt. Och jag ska säga i det här sammanhanget också att när vi läser Bibeln så finns ju den helige ande där. Och hjälper oss i de här frågorna. Men jag vill bara visa på de här stenarna som vi kan snubbla på när vi läser Bibeln. Att vi omtolkar obekväma sammanhang eller att vi övertolkar vissa verser som leder oss fel. Och Paulus han skrev till Timoteus just om det här att när man vill leva sitt liv med Kristus så kan man bli förföljd. Och det är inte alltid så enkelt att hålla sig till ordet. Vi ska läsa sammanhanget här i andra Timoteusbrevet 3, vers 12 till och med 15. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska. De bedrar och är själva bedragna. Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Skriften kan hålla oss på vägen, hålla oss stadiga när det blåser kring öronen. Det kan den göra. Så fortsätter han precis i versen efter. I vers 16 till och med 17 så står det, säger han. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Och här vill jag speciellt betona när han säger hela skriften är utandad av Gud. Och för mig betyder det just det här att jag inte plockar ut mina favoritverser här och favoritverser där. Utan det är sammanhanget som är inspirerat av Gud. Och då blir det nyttigt för mig. När jag läser det i sammanhanget. Hela skriften behöver användas. Men så står det att den kan användas till undervisning. Genom undervisning så får vi kunskap om skriften. Om vad Gud har sagt. Hans ord kommer genom det skrivna ordet men också genom det talade. Och har vi läst Bibeln mycket så kan vi också filtrera den här undervisningen vi får av vissa personer uppe på scen som berättar att det är si och det är så. Då tar vi fram vår Bibel och så, är det si eller är det så? Och så kan vi på det viset, på något vis tillgodogöra oss Guds ord utan att få med det där slagget som ofta kommer när människor ska förmedla det. Och så duger det till tillrättavisning. Guds ord duger till tillrättavisning. Och det är ju inte populärt, eller hur? Det är inte alls populärt. Men tillrättavisning är faktiskt det som vi behöver för att vi ska kunna omvända oss, eller hur? Vi måste få reda på att nej, nu är du på väg åt fel håll. Du måste vända om. Och det är så många områden i livet som vi halkar hit och vi halkar dit. Men vi behöver tillrättavisning. Om det är någon som säger jag behöver ingen tillrättavisning. Då är det just du som behöver det. För att just den tanken är någonting som vi behöver tillrättavisa. Vi behöver tillrättavisning hela tiden för att kunna hålla kursen. Det vet jag som kör båt ibland. Att om jag håller kursen så här och inte ändrar på någonting så kommer jag köra på grund förr eller senare. Jag måste ju svänga när jag ser att fören far dit, då måste jag svänga tillbaka så att jag håller kursen. Och det ordet är den här kompassen som vi får tillrättavisning. Nej, nu är du på väg åt det hållet. Nej, nu är du på väg åt det hållet. Och så kan vi styra tillbaka med Guds hjälp. Och sen kommer ett mera fantastiskt ord, upprättelse. Av Guds ord så kan vi få upprättelse. Vi kan vara nertyngda, nerslagna av våra misslyckanden. Vi kan ligga under isen fullständigt. Men när vi får tag i Guds ord så får vi bli upprättade. Genom Jesus Kristus. Det som han har gjort på Golgata. Det tycker jag är en helt fantastisk sak. Som kan hända när vi läser Bibeln. Och så kan vi få fostran i rättfärdighet. Det tror jag vi behöver. Så att vi kan leva ett liv där vi är till glädje för människorna runt om. Rustade för varje god gärning. Det tycker jag är ett fint uttryck. Att vara rustad för varje god gärning. När de behövande kommer till vårt land så har vi läst Bibeln. Och så är vi rustade för att göra gott mot dem som inte har vad de behöver. Som behöver trygghet. Och när i vårt eget land när vi ser människor som far illa så är vi rustade på något vis. Med hjälp av Guds ord i våra liv så kan vi gå till dem, hjälpa dem på något vis. Bara en. Ibland så räcker det just det att de behöver någon som håller dem i handen. Vi kan inte göra allt åt människor men vi kan vara med dem. Vi kan göra goda gärningar mot dem. Vi kan bjuda dem på kaffe, vi kan uppmuntra dem. Ja, men jag ser att du är duktig på det här. Kanske du skulle kunna börja där. Sådana saker. Då är vi väl rustade för vi har läst Bibeln och vi har ett hjärta som är öppet för att hjälpa människor och göra goda gärningar. Det är liksom inte fråga om att försöka bli frälst genom att göra goda gärningar utan Bibeln hjälper oss att göra en skillnad för människor där vi går fram. Och det där tror jag att vi kan behöva varenda en i vår vardag. Det är framförallt det är inte särskilt mycket i kyrkan, utan det är där hemma på ute på stan, på byn, på jobbet. Var vi nu träffar människor så kan vi göra goda gärningar, för vi är rustade genom Guds ord. Så det kan ordet göra med oss. För Guds ord är levande och verksamt. Det står det i Hebreerbrevet 4:12 till och med 13. Vi läser. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Jag tycker det är ett fantastiskt ord, därför att så har jag upplevt att det är när jag läser Bibeln. Då blir det klart för mig vilka tankar som är fördärvliga i mitt liv och vilka som kommer att leda till någonting gott. Och det är märkligt att det skiljer åt dem, så att jag kan på något vis plocka bort det som inte hör hemma i min tankevärld och få mer av det som är gott. Gud finns där i sitt ord. Vi har sagt det, han har skickat ut sitt ord. Han har skickat ut som en del av sig själv i ordet. Och han, för honom ligger allting öppet. Det är ingenting som är dolt för honom. Bibeln är ofta som en spegel som säger sanningen om oss. Just det, sån är jag. Och jag behöver göra det. Men han lämnar oss ju inte bara så där, utan vi får hans, vad ska vi säga, vägledning att göra någonting åt de där sakerna också. Det är inte bara en sån där, som när man läser trafikreglerna, så är det ju lätt att läsa dem. Och så ser man, oj, där svängde jag nog åt fel håll. Men inte hjälper det mig, för inte står det i trafikreglerna hur jag ska göra för att få det ogjort. Men det fantastiska med Gud är att han kan visa på synden i mitt liv. Men dessutom så har han ju banat en väg för mig att komma ur det som jag har hamnat i på grund av det som jag har gjort fel. Helt fantastiskt. Och som jag sa, Gud har sänt ut sitt ord för att göra vissa saker. Vi behöver den här, läsa Bibeln väldigt mycket för att vi ska kunna vara med i den planen. Vi ska ha reda på vartåt är han på väg. Vad vill han göra med mig? På vilket sätt kommer jag in i bilden? Och när vi läser Bibeln så händer det någonting. Jag sa att det händer någonting bra när vi läser Bibeln. Den första pingstdagen så talade ju lärjungarna i tungor och det var ett väldigt dån och det kom en massa människor. Och så började Petrus predika Guds ord. Och han berättade på ett sånt sätt att de förstod. De hade sett sig i den här spegeln, Guds ord. Oj, här har vi gjort fel. Här har vi nog gått snett. Då säger de så här i Apostlagärningarna 2:37-41. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Och Petrus han svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Dig och mig till exempel. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. Och så kommer det här. De som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Alltså vad var det som hände? När han predikade Guds ord så stack det till i hjärtat på dem. Och så frågade de: vad ska vi göra? Och han sa: omvänd er alla och låt döpa er. Och det gjorde de. De tog emot hans ord. Och så här är det ofta med Bibeln. När vi läser så på något vis så visar det framåt mot en handling. Någonting som vi ska förändra, som vi ska göra. Omvända oss, låta döpa oss. Vad det ännu kan vara. Kanske jag läser Bibeln och så. Oj, jag behöver gå och säga förlåt till den människan. Eller jag behöver uppmuntra den människan. Uppmuntra varandra, står det på många ställen. Så, oj, jag har inte uppmuntrat den som jag borde ha uppmuntrat. Och så gör vi det. Det leder till en praktisk handling. Det börjar hända saker. I det här fallet så ledde predikan till handling. Ordet omsattes i praktiken. Ett annat exempel som finns i apostlagärningarna, det var Paulus. Jag tror att han var i Efesus, om jag inte minns fel. Men det hände ovanliga under när Paulus gick fram. Och så var det några söner till en överste präst som hette Skevas. De tänkte, oj, det var en fin formel. Jesu namn använde han. Så de gick ut liksom och försökte driva ut onda andar genom att i den Jesu namn som Paulus predikar ut. Och vad gjorde de här besatta människorna? Jo, de kastade sig över de här stackars Skevas sönerna och slog dem blodiga. Och nakna fick de springa därifrån. Och det var en sån här grej som satte igång någonting där i staden. Det står i Apostlagärningarna 19 och 11 till och med 20 att alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. Det var en stor summa. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. Alltså när Guds ord fick verka på det här mäktiga sättet så började man bekänna sina synder. Och man, dessutom så tog man och gjorde åtgärder så att man inte skulle gå tillbaka till de här synderna. Man kanske hade den gamla astrologiska boken där i sin byrålåda. Officiellt trodde man inte på sånt längre. Men man hade den där ändå på något vis. Så när de såg vad som hände, hur liksom skillnaden var mellan verklig Guds kraft och allt som är lögn. Då tänkte man, nej men den där rullen som jag har där hemma i lådan, den kan jag inte ha kvar. Så tog man ut det på torget och brände upp det. Helt fantastiskt. Och det här är saker som vi behöver göra i våra liv ibland. Vi behöver klippa banden till vissa saker som vi har dragit med oss. Vi har tänkt att det här kan jag nog behålla. Men vi behöver göra oss av med det som riskerar att dra oss iväg igen. Jag har varit med på sådana här bränningar av olika föremål i Afrika. Jag har varit med när någon har blivit troende och tar sina amuletter som de har burit för att blidka andarna. Fantastiskt när de tar sönder dem, tänder en eld och så bränner de det. Och där som jag växte upp när jag var liten, så där var det en kung. Han skulle ha varit kung om inte britterna hade tagit över landet. Men han var liksom kungason. Så han hade alla de här gamla föremålen. Bland annat en trumma som var gjord med människohud som de använde i sina besvärjelser. Och leopardskinn. Jag kommer ihåg, det var så otroligt mycket såna konstiga grejer han hade. Men han hade kommit till tro och kom till församlingen. Och så eldade vi där framför kyrkan. En stor eld med alla de där prylarna. Folket i byn kom ju att vara nyfikna och sådär. Men de var ju också rädda. De var rädda för sånt där. Så när vinden blåste så att röken kom mot dem så sprang de. Men han hade liksom fått frimodighet att göra sig av med det där som alla andra fruktade så mycket. De skulle aldrig ha vågat göra något sånt. Men han hade kommit med i församlingen. Han hade fått det här med Jesus. Att Jesus är kraftigare än alla de här onda makterna som hade hållit honom bunden. Han var fri och han kunde visa det. Det var en fantastisk sak för hela församlingen och hela byn när kungasonen brände sina prylar. Jag var inte så gammal då, men jag kommer ännu ihåg det. Jag kommer ihåg den här hänförelsen som fanns där när, hos församlingen, när de såg hur det brann alltihop. Helt fantastiskt. Så när ordet har framgång i våra liv, så får vi också rensa bort saker som vi inte ska bära med oss. Vi kanske inte har hållit på med så mycket sådana saker. Kanske det är bitterhet vi behöver klippa bort. Kanske det är hat till någon som har skadat oss. Det kan vara sådana saker. Jag vet inte vad det kan vara i någon annans liv. Men att när Guds ord kommer in, så får vi göra sådana här saker. Ordet ger oss kunskap, men framförallt så förvandlar det våra liv. Det stannar inte vid att vi får veta en massa saker, utan det går djupare. Guds ord återvänder inte utan att ha utfört det som det skulle. Och hur tänker du när du läser Bibeln? Ser du att dina tankar om dig själv, stämmer de med Bibelns tankar? Bibeln talar om hur människan är skapad för ett syfte. Han har ett syfte med människan. Men alla saknar Guds härlighet. De har fallit bort ifrån det där syftet. Det säger Bibeln. Och så säger Bibeln också att syndens lön är döden. Men evigt liv, det är Guds gåva genom Jesus Kristus. Helt fantastiskt. Men tror du på det? Eller behöver du läsa lite till? Kanske du behöver läsa lite till för att verkligen på djupet tro att jag förtjänar inte den här döden. För att Jesus har dött för mig. Jag får kasta mig och luta mig med hela min tyngd på honom. Bibeln säger, vänd om. Tro och bli döpt, så blir du frälst. Allt det där kan vi läsa i Bibeln. Och det får vi låta drabba oss själva när vi läser det. Det står också att vi blir en ny skapelse i Kristus. Tror du på det? Har du tänkt på det? Att du är en ny skapelse när du är i Kristus. Och det står också på ett ställe att vi är skapade till goda gärningar i Kristus. Alltså hans syfte som han hade när du blev till i din moders livmoder. Det syftet kan få börja hända för henne. När du kommer in i Kristus, så kommer du in i de goda gärningarna som du är skapad till. Det där kan hända när du läser Bibeln. Och många, många andra saker. Det här var bara ett plock av sånt som vi kan stöta på när vi läser i Bibeln. Och som kan leda till någonting väldigt fint när vi börjar ta till oss det. Därför så tycker jag det här rådet som Paulus skriver i Kolosserbrevet 3:16 är så bra. Han skriver, låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Vilka råd! Låt Kristi ord rikligt bo ibland er. Undervisa, förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Det finns faktiskt, jag har börjat förstå att det finns en väldigt bra hemlighet med våra sånger. Därför att när jag är där ute ibland och stöter på någonting, mitt i allt så kommer jag ihåg en sång från kyrkan. Han är den högste, till exempel. Va? Nej, jag är riktigt trängd. Han är den högste. Förresten så tycker jag jättemycket om de här gamla sångerna som finns i segertoner. Vet ni varför? Därför att där är Guds ord så mycket. Det är så mycket Guds ord. Och när man sjunger Guds ord, så kommer man ihåg det. Det går in på ett annat sätt. Så därför ska vi sjunga till Herrens ära. Vi ska sjunga Guds ord här i kyrkan, men också hemma i husen. Och när du är ute och går, så kan du gärna sjunga en trudelutt om Gud också. Och påminna dig om hans stora gärningar. Det är helt fantastiskt. Jag brukar ibland när jag går, det blir ju en sån här takt, vet du, när man går. mitt i allt så märker jag går och sjunger. Nä, 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 nä. Och så sjunger jag någonting härligt som jag har sjungit i kyrkan. Det ska vi göra. Och ta det till oss som Guds ord. Och tacka Gud. Tacka Gud. När vi nu har hört vad vi har fått i Bibeln. Nu har vi ju anledning att tacka Gud. Eller hur? Det händer alltså någonting otroligt bra när du läser Bibeln. Och jag tar igen de här grejerna från det sista bibelordet. Låt hans ord rikligt bo hos er. Tala till varandra med psalmer. Sjung och spela om honom. Och tacka Gud för allting. Allt det här får hända när vi läser Bibeln. Jesus, jag tackar dig för att vi får ha tillgång till ordet på det här sättet. Herre, jag ber att det ska få ta tag i våra liv. Att det ska få bära frukt i våra liv. Att vi ska få handla utgående från det som vi ser där. Herre, låt ditt ord verkligen vara ibland oss. Och ge oss en frimodighet att använda det i vardagen. Också när vi talar med människor. Och när vi stöter på problem som vi inte klarar. Herre. Hjälp oss att vara fyllda med ditt ord. Och tack för att ditt ord när det sänds ut så återvänder det inte utan har gjort vad det skulle. Herre, låt det ske i våra liv. Amen.